Queer-teorins becksvarta grundpelare. Det här är del 1 av artikelserien om queer theory. I denna första del av artikelserien utforskar vi grundarna av queer theory. Deras idéer och hur deras arbete har lagt grunden för en ideologi som har spridit sig långt utanför akademin. Vi kommer ta en närmare titt på de personer som har haft störst inflytande på denna teori och deras väldigt kontroversiella ställningstaganden. I kommande delar av serien kommer vi att fördjupa oss i hur queer-teorin fungerar som en marxistisk sekt, hur den har infiltrerat våra skolor och påverkar utbildningen, samt hur en bredare agenda driver teorins spridning i samhället. Vägen till helvetet är kantad av goda föresatser. Innan vi börjar, den här utredningsserien om queer theory är ett av mina viktigaste verk. Därför vill jag starta allting med en text som förklarar varför jag har gjort detta arbete och vilket mitt mål är. Det här arbetet om sanningen bakom queer-teorin är del 2 av mitt arbete med att avslöja sexualiseringsagendan i skolan. Därför att sexualiseringsagendan kommer från denna teori och jag ska i denna utredningsserie förklara hur. Nu när du har sett hårda fakta om vad som händer i våra barns skolor och hur saker och ting har tagit en mörk vändning så är du nu redo för att se djupare in i hur allt det här började. Du kommer att få svar på många frågor, till och med sådana frågor som du inte visste att du hade. Jag vill börja med några riktigt tydliga klargöranden. 1. Jag har blivit anklagad för att vara homofob och transfob, vilket givetvis inte är sant. Du kommer också att bli kallad för dessa saker när du börjar dela denna information och prata om det som du snart vet. Sanningen är faktiskt det motsatta. Jag ska i den här serien visa hur queer-teorin faktiskt skadar de homosexuellas rättigheter och hur queer inte har någonting att göra med gay, lesbiska och bisexuella människor. Det kommer också att bli tydligt för dig hur queer-teorin har använt homosexuella personer som en sköld, bakom vilken som queer-människorna stoppar in alla sorters kinks, fetischer och extrema beteenden. 2. Du kommer, liksom jag, att bli anklagad för att hata, skada, orsaka våld på minoriteter och annat helt absurt. Det här är en retorik som är en välplanerad strategi för att tysta och censurera. Det fungerar. Därför att de flesta människor blir rädda när de blir anklagade för att vara rasister och förtryckare. De flesta människor är villiga att vika sig för nästan vad som helst, bara för att slippa bli stämplade som någonting dåligt. Denna kidnappning av ordens betydelse är ingenting annat än en manipulationsteknik och ett sätt att kontrollera människor. Om du har provat att argumentera med personer som försvarar queer-teorin så har du snabbt upptäckt hur de inte diskuterar med argument utan med ilska, skrik och framförallt påhopp. 3. Jag tror i mitt hjärta att de flesta personer som har köpt och svalt queer-teorin är vilse i hjärta och själ. Att de har haft en svår barndom, känner sig ensam och missplacerade i samhället eller står nära någon som gör det. Att de har låg självkänsla eller någon form av diagnos. Jag tror att de allra flesta menar väl. Vad jag också har funnit är att de flesta som förespråkar denna ideologi inte känner till dess bakgrund. Vi måste återigen nämna kidnappningen av vårt språk. En annan åsikt skrivs om till hat och våld. Tvång skrivs om till värdegrund och respekt. Värdeord har skapats och de har fått en helt annan betydelse än vad de egentligen har. Det här är inte bara olyckligt, det är direkt farligt. 4. Det som pågår i våra barns skolor är inte längre utbildning, det är en tankereform. Precis som jag nämnde ovan, ord har kidnappats och kommit att betyda någonting helt annat inom dessa samtalsämnen. Och om du inte håller med så betyder det att du är en farlig, hatisk människa och likställs med en nazist. Du kommer att se allt tydligare när du läser hur hjärntvätten har tagit sig in i skolorna och ord har kidnappats till att betyda något helt annat. Att denna ideologi fungerar som en sekt. Du måste hålla med, annars är du en farlig fiende. Med det sagt så tror jag inte att alla som vevar med prideflaggor, att alla som pratar om värdegrund och ropar ut att alla människor ska behandlas lika och tycker att drag queens inte är farliga för barns unga sinnen är ondskefulla människor. Jag tror, och har sett i mitt arbete med detta projekt att det oftast är goda människor som har genomgått denna tankereform. De flesta menar väl, men de tar en oinformerad, farlig väg till vad de tror är rätt sak att göra, tycka och tänka. De godhetssignalerar för att de känner att de har fått ett syfte, någonting enkelt att stå för. Det är människor som vill tillhöra, de vill vara goda, de tror att de gör någonting bra. Det är så sekter fungerar. De kidnappar formbara sinnen, de fångar in människor som genomgår eller har genomgått en svår tid i livet och erbjuder en ljuvlig lösning, ett ställe där man hittar tillhörighet och samhörighet. De erbjuder en grupp där du får känna att du har kommit rätt. Nummer 5. Jag hoppas från djupet av mitt hjärta att de flesta som förespråkar denna ideologi är dåligt pålästa och faktiskt inte känner till var queer-teorin kommer ifrån. Jag säger detta därför att om de vet queer-teorins grund och ändå förespråkar den så betyder det bara en enda sak. Du kommer att få reda på vad det betyder alldeles strax. Min stora vision med denna utredningsserie är att lösa upp hjärntvätten. Att få ut alla grenar och influenser av queer-teorin ut ur våra barns skolor, ut ur Sverige och resten av världen. Mitt första delmål är att föräldrar ska läsa detta, sätta sig i sin kammare och fundera lite och komma fram till att det är dags att vi föräldrar går samman och börjar prata om detta gift som har spridits i våra barns skolor. Jag önskar att vi går samman och tar ut våra barn ur skolan i protest tills en skolreform har skett. Vi kräver att få utbildning för våra barn i ämnen som är viktiga för livet, såsom matematik, fysik, geografi. Vi kräver att ideologier förbjuds i skolorna. Vi kräver fritt skolval, där vi själva väljer om vi vill ha hemundervisning, heltid, deltid, distansundervisning eller utbildning i skolan, precis som vi vuxna själva kan välja hur vi vill utbilda oss. Det här är dock ett annat projekt som jag arbetar på och jag kommer att rapportera om det senare. Men jag börjar med att avslöja hur queer-teorin har parasiterat sig på människors godhet och tagit över vårt samhälle. Så låt oss börja. Vad är queer-teori? Queer-teorin är ett forskningsområde inom akademisk teori som utvecklades på 1990-talet. Det växte fram från studier om HBTQ-frågor och kvinnors rättigheter på 1990-talet och handlar om att ifrågasätta normer kring kön och sexualitet. Teorin försöker visa att dessa normer inte är naturliga, utan snarare sociala konstruktioner som bör förändras. Målet är att skapa en mer inkluderande förståelse för alla människor oavsett deras könsidentitet eller sexuella läggning. Begreppet queer i queer theory definieras av David Halperin i boken Saint Foucault från 1995. Halperin förklarar att gayidentiteter är baserade på verklig fakta att någon är homosexuell. Däremot, säger han, så behöver queer inte bygga på någon verklig sanning eller någon stabil verklighet. Det betyder att queer inte hänvisar till något specifikt och är en identitet utan en fast kärna. Drivkraften bakom filosofin är utmaningen mot sociala normer som ramas in som dåliga eftersom de är normer och frigörelsen av det som anses vara en avvikande sexualitet. Inom queer-teorin hyllas allting som är avvikande och bryter sig fri från normer och hela målet är att bryta ner allting som anses vara normalt. Allting som är en norm, allting som är en majoritet eller något i samhället som dominerar. Vad dessa människor inte förstår är att om ingenting längre är en norm så blir ju det en norm. Denna teori går i princip ut på att lösa upp sig själv. Queer-teorin diskuterar könsnormer genom att utmana den traditionella binära förståelsen av kön och betonar att kön är flytande, flexibelt och socialt konstruerat snarare än en fast identitet som är förankrad i biologin. En av nyckelfigurerna inom detta område, Judith Butler, argumenterar för att kön är performativt. Detta innebär att kön inte är någonting som man är, utan snarare någonting som man gör genom upprepade handlingar och beteenden som man anpassar sig till. Eller utmanar samhälleliga könsnormer. Till exempel så gör man vissa saker som att bära vissa kläder eller använda vissa specifika pronomen till att framföra kön. Man kan alltså inte vara queer, det är någonting som man gestaltar eller spelar. Inom queer-teorin så strävar man efter att separera begreppen kön, sex och sexualitet och visar att de inte har ett enkelt linjärt förhållande. Till exempel så lever transpersoner ett kön som skiljer sig från det kön som de tilldelades vid födseln, vilket går emot biologin. Grundarna och queer-teorins hyllade husgudar är en grupp människor som har skrivit böcker och rapporter som anses vara grunddokument för queer-teorin. Jag kommer här att presentera dessa grundare och sedan så får du en djupdykning i dessa personers verk. Det finns tyvärr fler personer än dessa som omnämns. De står för exakt samma saker som jag lyfter alldeles strax. Du kan söka och du kommer att finna. Den första, först ut är Michel Foucault. Föddes 1926, dog 1984. Michel Foucault var en del av en fransk intellektuell rörelse som under 1970-talet ifrågasatte dåvarande lagar om åldersgränser för sexuellt samtycke. Gail Rubin föddes 1949, lever idag. Hon har i sin berömda essä Thinking Sex, Notes for a Radical Theory of the Politics of Sexuality, 1984, diskuterat hur samhället reagerar på olika typer av sexualitet, inklusive pedofili. Patrick Kalifia föddes 1954, lever fortfarande idag. Det är Gail Rubins tidigare älskare. Kalifias verk erkänner sadomasochism, pedofili och pornografi som grundläggande för queer-teorin. Patrick Kalifia har behandlat frågor som rör pedofil på liknande sätt som Rubin. Hakim Bey föddes 1945, dog 2022. Hakim Bey har varit föremål för betydande kritik på grund av vissa av sina texter som har tagit upp pedofili på ett romantiserande sätt. Judith Butler, som jag nämnde tidigare, föddes 1956, lever fortfarande. I sin bok Undoing Gender skriver hon att hon tror att det finns former av incest som inte nödvändigtvis är traumatiska. Det där är grundarna till queer-teorin. Så vi djupdyker lite in i de här människorna. Vi börjar med Michel Foucault. Han är en pedofil och pedofilaktivist. År 1977 skrev Michel Foucault under en petition till det franska parlamentet som krävde att alla lagar om åldersgränser för samtycke skulle tas bort, vilket i praktiken skulle ha legaliserat pedofili helt. Året efter deltog han i en radiosändning där han och två andra argumenterade för att barn kunde ha sexuella känslor för vuxna och att åldersgränser därför borde tas bort. Foucault menade att barn med sin egen sexualitet kunde vilja att ha sex med vuxna och att de till och med kunde samtycka till eller själva ta initiativ till sådana relationer. Han såg åtal mot pedofiler som ett uttryck för en överdriven och trångsynt intolerans i samhället där man skapar en förövare och ett offer och på så sätt utövar makt över individen. För Foucault så var sexuellt våld och övergrepp på barn någonting vanligt och inte så allvarligt. Han föreslog till och med att om ett barn får pengar efteråt så kunde det ses som att barnet samtyckte, vilket skulle förändra hur vi ser på barnvåldtäkt. Detta sätt att vrida och vända på språket och sanningen har blivit centralt inom queer-teori, som ibland och med rätta kritiseras för att sätta mäns sexuella rättigheter framför barns säkerhet. Foucaults egna handlingar talade dock tydligt. Han betalade unga pojkar i Tunisien för sex, vilket visar att hans teorier inte bara var abstrakta idéer utan någonting som han faktiskt levde efter. Foucault tyckte att det var intolerabelt och oacceptabelt att tro att ett barn inte kan samtycka till sex med en vuxen eller att barnet inte skulle förstå vad som hände. Dessa idéer som handlar om att förändra vad som anses oacceptabelt genom att ändra språket blev sedan en del av grunden för queer-teorin. I samma radiosändning försvarade de barnpornografi. Guy Hockingham, en av deltagarna, menade att ilskan över barnpornografi var överdriven jämfört med andra orättvisor i världen, som till exempel rasism mot svarta i USA. Det kan man verkligen kalla för en kreativ jämförelse. Foucault gick så långt som att påstå att ett barn kunde ha önskat att ha sex med den vuxen, samtyckt eller till och med förfört den vuxna. Han ifrågasatte idén att det finns en tydlig skillnad mellan barns och vuxnas världar, vilket han menade gjorde det möjligt att skapa idén om brott eller övergrepp. En annan deltagare, Jean Danet, kritiserade också hur lagen hanterar samtycke i relation till pedofili och menade att rättssystemet behandlar fall av våldtäkt mot kvinnor och övergrepp på barn på olika sätt. Dessa män hävdade alltså offentligt att vuxnas sexuella handlingar med barn är ett konstruerat brott skapat av ett samhälle som inte förstår att barns och vuxnas världar kan överlappa. Denna idé, att barn kan samtycka till sex och vara intresserade av det, har sedan dess påverkat queer-teorin, särskilt i diskussioner om transgenderbarn, någonting som vi ska ta upp i kommande delar här. Det är samma argument som används, att barn kan vara mogna nog att fatta beslut om sex med vuxna eller om att genomgå könskorrigerande behandlingar. Nästa, Gail Rubin, grundare också till Queer Theory, som anser att pedofili är en sexuell läggning. Rubin hävdade att idén att sex är skadligt för unga har blivit djupt rotad i samhällets lagar och regler som är avsedda att skydda barn från sexuell kunskap och erfarenhet. Istället för att stödja lagar som skyddar barn från sexuella övergrepp så kritiserade Rubin dessa lagar. Precis som Hockingham, som diskuterade med Foucault i radiosändningen, så ville Rubin legalisera barnpornografi. Enligt Rubin är begränsningar av barnpornografi i själva verket ett angrepp på medborgerliga rättigheter. Hon menade att lagarna som infördes under barnporrpaniken är dåligt genomtänkta och felaktiga. De innebär stora förändringar i hur sexuellt beteende regleras och tar bort viktiga medborgerliga rättigheter. Rubin beskrev också vuxna män som sexuellt utnyttjar pojkar som att de har en erotisk orientering som måste försvaras. Hon hävdade att dessa män har blivit jagade av polisen och att om 20 år eller så kommer det bli uppenbart att dessa män har varit offer för en brutal och oförtjänt häxjakt. Enligt Rubin kommer många människor i framtiden att skämmas över att de deltog i denna förföljelse. Rubin försökte omdefiniera pedofili som en förtryckt sexualitet. Hon ansåg att de mest föraktade sexuella grupperna just nu inkluderar transsexuella, transvestiter, fetischister, sadomasochister, sexarbetare som prostituerade och porrstjärnor och den lägsta av alla, de vars sexualitet går över generationsgränser. Detta uttalande av Rubin visar tydligt hur queer-teorin försöker normalisera och frigöra pedofili genom att koppla det till normaliseringen av andra former av sexualitet, som transvestism, fetischism, sadomasochism och sexarbete. Rubin var också kritisk till att DSM-3, en diagnosmanual för psykiska störningar, betraktade fetischism, sadism, masochism, transsexualism, transvestism, exhibitionism, voyeurism och pedofili som psykologiska störningar. Hon gav sitt stöd till NAMBLA, som står för North American Man-Boy Love Association. Det är en kontroversiell organisation som bildades 1978 i USA. NAMBLA förespråkar att avskaffa åldersgränser för samtycke och legalisera sexuella relationer mellan vuxna män och pojkar. De hävdar att dessa relationer kan vara kärleksfulla och frivilliga och att barn ska ha rätt att samtycka till sex med vuxna. För att förtydliga, gränsöverskridande sex och över generationsgränser betyder alltså pedofili, våldtäkt på barn. Rubin och hennes medföljare använder många omskrivningar och komplicerat språk för att försvara och omdefiniera vad som egentligen är våldtäkt på barn. Nästa person är Pat Califia, Pat Khalifa föddes som en kvinna och genomgick senare ett könsbyte. Därför kan det här vara lite förvirrande när jag i texten använder hon. Här kan du läsa en del av hennes smuts. Det finns en länk här, så om du scrollar ner till Pat Khalifa i första stycket så finns en länk där kan du klicka och läsa något, en bit av det smuts som hon har skrivit och publicerat. Eller han eller hon. Yeah. Khalifa försvarade pedofili genom att hävda att alla protester mot pedofili egentligen är homofobi. Känner du igen det här? Det här är retoriken som används. Och en attack på feminismen. Hon klagade på att i slutet av 70-talet tillämpades lagar mot barnpornografi och våldtäkt oproportionerligt mycket mot homosexuella män som hade sex med tonårspojkar, alltså barn. Och vad ser vi idag? De som påpekar kopplingen mellan queer-teorin och pedofili blir snabbt attackerade och kallade homofober och transfober. Tänk på det här en sekund. Det är alltså inte vi vanliga människor som kallar queer, hbtq, lgbtq och så vidare för pedofiler. Det här gör de själva. Genom att kalla alla som slåss mot detta för homofober. De gör själva den kopplingen genom att kalla människor som slåss mot pedofili för homofober. Khalifa sa stolt att hon eller han, efter könsbytet då, kände flera homosexuella män som öppet kallade sig pojkälskare och att hon socialt umgicks med pedofiler. Hon beskrev också sexuella övergrepp på barn som erotisk initiering. Khalifa hävdade att vad polisen kallade att skydda barn snarare var ett sätt att förtrycka queer-ungdomar. Denna person har hyllats som en titan, det var de kallade den här personen, en titan inom queer-rörelsen. Khalifa påstod dessutom att bara den kristna högern motsätter sig att vuxna har sex med barn och tonåringar. Khalifa försökte jämställa övergrepp på små barn med tonåringar som har sex med varandra, vilket var ett försök att normalisera och bagatellisera våldtäkter på barn. Khalifa var också stolt över att ha fått en av sina texter publicerad i den numera nedlagda pedofiltidningen som hette Paidika. Tidningen existerade mellan 1987 och 1995. Hon klagade också över att gayrörelsen i USA vägrade acceptera NAMBLA, en organisation som förespråkar sexuella relationer mellan vuxna män och pojkar och menade att de därmed avskärmade sig från sin nästa generation. Hon klagade över att de flesta amerikanska gayrättsaktivister och lesbiska feminister visar misstänksamhet och hat mot pedofili. Så där har vi det. Queer-teorin har kopplingar till pedofili, men döljer det genom att gömma sig bakom kampen för homosexuellas rättigheter. Khalifa uttryckte att det amerikanska samhället har blivit extremt fobiskt mot all sexuell kontakt mellan vuxna och minderåriga. Och där började att kalla allt motstånd för fobiskt. Judith Butler är nästa person. Judith Butler anses vara en central figur inom queer-teorin, och om du redan har blivit chockerad av vad hennes kollegor inom queer-teorin har sagt av det som jag har läst upp, så kommer hennes egna åsikter att ge dig riktigt kalla kårar. Butler försvarar incest och hävdar att genom att förbjuda incest och införa lagar mot det så upprätthåller staterna heterosexualitet. Lägger du märke till hur ofta de gör kopplingen mellan pedofili och homosexualitet och gömmer sig bakom homosexuellas rättigheter? Hon menar att detta är en del av queer-teorins mål, att ifrågasätta och förstöra allt som anses vara normalt och dominerande. Amerikansk forskning har visat att ju yngre offret är, desto mer sannolikt är det att förövaren är en familjemedlem. Bland de som utnyttjade barn under 6 år var 50% familjemedlemmar, oftast fäder som våldtog sina döttrar. Trots dessa fakta förespråkade Butler legitimiteten och lagligheten av offentliga zoner för sexuellt utbyte, generationsöverskridande sex, det kommer du ihåg att det är, betyder våldtäkt på små barn, och andra kontroversiella ämnen. Det är tydligt hur queer-teoretiker som Butler blandar in stöd för pedofili och incest i legitima argument för homosexuellas och lesbiskas rättigheter, vilket skadar dessa grupper genom att koppla dem till dessa extrema idéer. Butler har till och med argumenterat för att samtycke är problematiskt eftersom barn kan ha gett samtycke utan att veta om att de har gjort det. Hon och andra queer-teoretiker motsätter sig omdefinieringen av incest som en form av våldtäkt och försöker aktivt att motarbeta den. Alla med en hjärna förstår att ett barn inte kan ge samtycke eftersom de inte förstår vad de samtycker till eller vilka konsekvenserna av det blir. Butler har sagt: "Det är inte nödvändigt att betrakta föräldra-barn-incest som en ensidig påtvingande handling från föräldern mot barnet, eftersom vilken påverkan som än sker också registreras inom fantasin." I sin bok Undoing Gender skriver hon också: "Så jag fortsätter att lägga till detta förbehåll. När incest är en kränkning, vilket antyder att jag tror att det kan finnas tillfällen då det inte är det. Jag tror att det finns former av incest som inte nödvändigtvis är traumatiska eller som blir traumatiska på grund av den sociala skam som de skapar." Nästa grundare för queer-teorin heter Hakeem Bey. Han hette tidigare Peter Lamborn Wilson. Den här mannen, Hakeem Bey, hyllas av queer-fans som en poetisk anarkist på grund av sina texter och teorier. Riktiga anarkister dock har ofta sagt att de inte förstår hans texter och att han inte representerar anarki på något sätt. Vad han däremot har gjort, och som han har presenterat många gånger i NAMBLA, pedofilassociationen, och andra pedofila tidskrifter, är att försvara pedofili. Bey är känd för sina texter om små pojkar. Det finns egentligen inte så mycket mer att säga om honom. Han är bara ytterligare en pedofil som queer-teoretikerna hyllar och älskar. Jag skulle kunna skriva mycket mer om honom, men jag blir trött på att skriva om dessa ointressanta och avskyvärda människor. Och den mest skrämmande sammanfattningen som du någonsin har läst eller hört. Jag vill avsluta detta kapitel med en väldigt kort sammanfattning. Nyckelpersoner inom queer-teorin som förespråkar och försvarar pedofili. Alla. Nyckelpersoner inom queer-teorin som fördömer och talar emot pedofili. Ingen. För att vara riktigt säker på att jag inte har missat någonting så bad jag ChatGPT om information. Och att verifiera informationen. ChatGPT är en kraftfull woke-programmerad AI och tillät mig inte att fråga eller ta fram information för mitt arbete eftersom det handlar om pedofili och queer. Men den fick en väldigt specifik uppgift här. Inte ens när jag frågade den två gånger på två olika språk så kunde den förneka det som jag hade upptäckt under min research. Det är skrämmande när till och med den inte kan dölja sanningen. Jag skrev: "Skriv en lista på vilka huvudpersoner inom queer-teorin som har talat direkt för pedofili och en lista på vilka huvudpersoner inom queer-teorin som har talat direkt emot pedofilin. Bara lista dem." Och den svarade: "Huvudpersoner inom queer-teori som har talat direkt för pedofili. Michel Foucault, Gay Rubin, Hakeem Bey. Huvudpersoner inom queer-teori som har talat direkt emot pedofili. Ingen dokumenterad." Och där är allting som du behöver veta. Nu har du förhoppningsvis förstått att queer-teorin och människor som beskriver sig som queer och ger sig själv en massa konstiga pronomen gömmer sig bakom normala vanliga människor som är homosexuella eller bisexuella och rider på deras kamp. Massor med homosexuella människor vill ta bort alla bokstäver efter LGB som står för lesbian, gay, bisexual. Det har skapats grupper som slåss emot allting som queer-teorin innebär. Många av dessa grupper är homosexuella och bisexuella människor. Gays Against Groomers är en sådan grupp som du kan hitta. Och jag länkar också till den här. Nu när du vet detta, dela din nya kunskap. Du har allt som du behöver veta. Källor finns längst ner i texten. Det finns också en lista på böckerna som jag har pratat om i texten som anses vara queer-teorins founding documents. Dessa böcker utgör några av de mest centrala verken inom queer-teori och har haft en betydande inverkan på utvecklingen av fältet. De har bidragit till att forma den teoretiska grunden för kön, sexualitet och identitet. Ett exempel här är Gender Trouble, Feminism and the Subversion of Identity skrevs 1990 av Judith Butler. Detta är en av de mest inflytelserika böckerna inom queer-teori. Butler introducerar här idén om kön som performativt, det som vi pratade om tidigare, vilket har blivit en central aspekt av queer-teori. Det finns flera andra böcker, 9 böcker till här. Jag ska inte läsa upp vilka de böckerna är. Det är väldigt lätt att hitta under rubriken här. Och nästa rubrik är källor. Och rubriken efter det är bra videor i ämnet. Dessa videor som jag har länkat här är väldigt långa, ofta 2-3 timmar långa. Ifall du skulle vilja ha den här informationen på engelska så har jag börjat med att sammanfatta allt det här på svenska. På engelska är det lättare att hitta. Och här har jag gett förslag på söktermer som du kan använda för att hitta det som du behöver på engelska. Och så får vi se ifall jag gör detta material på engelska också. Jag länkar också till en väldigt bra bok som är värd att köpa för att stödja det här, detta typ av material, av en amerikan som heter James Lindsay. Han har skrivit en bok som heter The Queering of the American Child och han slåss otroligt mot detta och är en fantastisk förespråkare för det här. Och i del 2 så kommer jag gå närmare in på hur queer theory fungerar och visa dess marxistiska rötter och sektbeteende. Så här är texten slut och del 2 kommer inom kort. Och med det så vill jag tacka för att du har lyssnat.